Man kan ju höra att Robert Schumann är i en sorts lyckorus här, tycker jag. Mm. Han har fått gifta sig med sin Klara.
Så är det, pianostjärnan Klara Schumann, minns han.
Fast det har ju inte gått superenkelt. Klaras pappa har ju varit så emot det att de har fått ta det till domstol.
Ja, jag vet. Men då är det ju faktiskt extra kul att allting har fallit på plats. Och underbart med ett mästerverk som för en gångs skull kommer ur någonting trevligt och inte ur elände.
Hej Johan.
Hej Lolo.
Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken och här pratar vi om de mest mästerverkiga mästerverken inom den klassiska musiken.
Just precis, så ligger det till. Mm. Och idag då, vad är det då?
Idag är det Robert Schumann, hans första symfoni, Vårsymfonin.
Mm, ett underbart verk faktiskt. Och när han skriver den här symfonin så är han i 30-årsåldern, han är nygift och full av inspiration, måste man ju säga. För han skriver den här symfonin i rasande fart på endast 4 dagar år 1841.
4 nätter kanske?
4 nätter kan man nästan tänka sig. Det är symfonisk eld, skriver han i dagboken.
Just det, för de har ju en gemensam dagbok, han och Klara. Det där tycker jag var roligt. Egentligen ska de turas om och skriva i den varje vecka. Ingen får svika, säger Robert. Det skriver han på första sidan. Sen så blir han uppslukad av symfonin och skriver ingenting på 5 veckor. Den heter ju Vårsymfonin, men alltså han skriver den ju i januari, februari, va?
Ja, vi vet alla hur det är att längta efter våren mitt i djupaste vintern. Mm. Precis som Schumann gör här. Mm. Och det börjar ju också som en slags åkallan av våren, eller snarare nästan som en uppmaning till oss att känna våren inom oss. Mm. Och det har ett inledande motto-tema som man hör direkt här i hornen och trumpeterna.
Det låter mäktigt, tycker jag.
Ja.
Väldigt mäktigt.
Verkligen. Han ser ju till att visa, här kommer jag, här kommer våren.
Här kommer våren, här kommer jag. Men sen också det här som liksom, det är som att nu dras allting upp ur marken på något sätt.
Verkligen, verkligen så. Och det suger tag i oss liksom.
Ja. Den här titeln, den utgår ju från en dikt som handlar om våren, som kanske inte jag tycker var så bra.
Nej, jag tror inte Schumann tyckte så mycket om den heller, men han tyckte ändå att den fångade någonting viktigt om våren. Mm. Den är skriven av Adolf Böttger, som ingen kommer ihåg, tror jag.
Ja,
förlåt.
Men sen döper han de här, Schumann döper de 4 satserna efter strofer i dikten.
Ja.
Och sen tar han bort de här, vad säger man,
rubrikerna
igen. Och originalrubriken, den första rubriken han satte på första satsen var Vårens begynnelse. Alltså, hör man vårtecken i symfonin, tycker du? Eller?
Det är en bra fråga. Alltså, om man förväntar sig mycket fågelkvitter och sånt.
Och bäckar
som porlar. Då är det inte så mycket av den varan. Det finns ju en del fågelkvitter förvisso, men snarare är det väl det att man hör och slås omedelbart av vitaliteten i den här symfonin. Och det verkar vara det som Schumann vill åt och som han förknippar med våren. Hur vi känner oss. Mm. Det liksom spritter ju av liv i hela orkestern. Det är den här energin och friskheten som... Det är en otrolig känsla av upphöjdhet på något sätt.
Mm. En sorts nästan andlig känsla.
Ja, det tycker jag. Och då har vi ju hört det här mottotemat, och det är väldigt viktigt i symfonin. Det är ett motto för att det helt enkelt kommer igen flera gånger. Och det är också mottotemat som utgör grunden för det som är symfonins huvudtema. Kanske inte helt lätt att känna igen då, men framförallt vad man slås av är att det är mottotemat, fast mycket snabbare.
Okej, ja. Först kör han det liksom lite långsamt.
Här går det undan. Ja, men här spritter ju benen, och det är liksom mottot fast nu förvandlat till någonting som går undan verkligen.
Verkligen, man vill springa ut.
Man vill springa ut och omfamna naturen. Ingen vårddepression här inte.
Nej, men det här är hans första symfoni.
Ja.
För tidigare har han ju skrivit alltså, musik i mindre format, sånger och piano. Det kanske är det man känner igen mest av honom egentligen. Eller
ja,
det jag känner igen
verkligen
honom.
Han är ju känd som en av pianomusikens stora innovatörer. Det är ju mycket där han är som mest originell. Och sen sånger förstås, såna som räknas, några som räknas till de stora sångcyklerna under liksom första halvan av 1800-talet.
Som, är det någon särskild som du
ja, en min favorit som ju, ja, den är ju älskad av många.
Den är din egen favorit.
Det är min egen favorit, det är Dichterliebe efter Heinrich Heine. Den första sången där som jag ansluter till vårt vårtema här, för den heter In wunderschönen Monat Mai.
I den underbara månaden maj.
In wunderschönen Monat Mai.
Alltså första symfonin är ju, ja, det är typ det första orkesterverk han skriver, så han är ju nybörjare på det här, det kan man inte riktigt tro.
Mm.
Och det är Klara som har peppat honom till detta, du måste skriva orkestermusik, det är hon helt, det är liksom hennes vision. Och det vill hon ju för att hon ser det som en möjlighet för Robert att bli mer känd som tonsättare.
Ah.
En symfoni är ju en mer offentlig genre än de här kryptiska pianostyckena som man annars är känd för.
Ah, ja.
Så att,
det är inte lika liksom mäktigt och manligt kanske heller.
Kanske det, ja. Ja, okej då. Men jag menar, framförallt så vill hon väl att han ska nå ut.
Ja, just det.
Så är det ju.
Just det. Jag läste att hon skriver så här lite dubbelt i den här gemensamma dagboken de har. Det är fantastiskt att han äntligen gör den här symfonin. Men när han komponerar så måste det vara helt tyst i huset.
Mm.
Så hennes pianospel, ja, som hon vill hålla uppe för att hon är värsta konsertpianisten, det halkar efter.
Mm.
Och de skriver sådär att ja, jag är ju rädd att jag kanske kommer bli lite deprimerad.
Ja, kära någon, vilken det är,
ja, det är både och
svårt
på något sätt. Mm. Hennes glädje och hennes
våndor.
Mm.
Och rädslor över att tappa sin egen väg lite grann i det här.
Ja. Vi pratade om att de hade precis fått gifta sig när han skriver den här vårsymfonin. De har ju inte, det är ju inte lite dramatiskt, deras kärlekshistoria.
Det är en speciell story.
Ja.
Så här i efterhand är den ju ganska underhållande faktiskt.
Ja.
Det skulle kunna bli en bra film. Det har säkert blivit bra filmer av det redan.
Men när han är ung, då drömmer ju Robert om att bli pianostjärna.
Ja.
Han är lite sen i starten där, tror jag. Men han letar upp den tidens coolaste pianolärare i Leipzig. Han heter Friedrich Wieck och han har Han är då Klaras pappa.
Ja.
Han drillar Klara ända från det hon är jätteliten och formar henne egentligen till en stjärna. Det kan han ju inte göra om hon inte är begåvad, men han jag tror att hela hennes liv är inrutat.
Mm. Mm.
Och så kommer Robert dit och får bo hos dem och blir som en sorts storebror till Klara, och sen blir de kära. Och då blir pappan livrädd, tror jag.
Ja, att Robert, den här killen då, ska komma in och sabba Klaras karriär.
Ja,
som pappan
har skapat.
Som han har lagt ner hela sin själ i, verkligen satsat så mycket på.
Men vad är det som är problemet med Robert då, tycker pappan?
Ja, alltså, Robert är ju mycket, mycket begåvad människa, men också en person som har vissa problem ändå. Han är en slarver, han kan liksom inte ta hand om sig själv, han super för mycket, slösar pengar. Ja, han är till och med musikaliskt inkompetent. Så det är som det ringer varningsklockor. Don't umgås med Robert Schumann. Så.
Nej, men och pappan, han drar runt med Klara på turné. Det har han gjort tidigare också, men nu blir det som helt galet, för att hon ska inte få träffa Robert alls. Pappan börjar också sprida elaka rykten om Robert, och han hotar med att göra Klara arvlös, och till slut så hotar han till och med att skjuta Robert om han tar kontakt med Klara.
Ja, man förstår att han är upprörd.
Han sätter en gräns, om man säger
ja,
så.
Ja, det gör han, verkligen. Nej.
Och sen måste de gå till domstol.
Ja, och det intressanta är ju att, ja, precis, det här hindrar ju verkligen inte Robert och Klara från att bli oerhört kära i varandra.
Kanske liksom. Triggar dem.
Det triggar dem ännu mer.
Mm. De smugglar brev, läste jag. Alltså med olika kompisar, sådär. Mm. Det måste ju vara både spännande, men jag tror mest, framförallt för Klara, tror jag att det är fruktansvärt, för hon älskar sin pappa också.
Mm, ja, visst. Som hon ser ut att förlora mitt i allt detta.
Ja, ja. Men sen så dömer ju den här juryn att Robert och Klara ska få gifta sig.
Yes! Vilken triumf.
Ja.
Efter det är en lång tid de håller på med det här. Verkligen.
Ja, det är flera år.
Ja. Och nu?
Nu är vi framme till vår symfonin. Som pappan tror, den här frilingssymfoni, alltså vår symfonin. Ja. Pappan tror att den är komponerad bara för att reta honom.
Ja.
Och han döper om den till Widerspruchssymfoni, alltså typ protestsymfonin.
Ja, just det. Protest mot honom, symfonin kanske.
Vilket ego liksom.
Ja, men det finner ju då Klara och Robert väldigt roligt. Jag menar, de kan ju förenas i att tycka illa om den här pappan på det här sättet. Ja, det är väldigt dubbelt för Klara, men ändå.
Mm. Nu är det kväll. Det här är sats 2, och visst heter den kväll?
Ja, den gjorde ju det från början då, innan man tog bort de här rubrikerna. Man känner i början nästan som en viskning på något sätt. Man talar med lite tystare röster.
Mm.
Kanske att barnen har gått och lagt sig och sådär.
Det är så ömsint.
Ja, jag tycker det, musiken är liksom, har någon slags stearinbelysning som fladdrar. Ljus som fladdrar sådär. Ja, det är väldigt stämningsfullt, det är det. Och det är en utsökt melodi det här. Mm. Den är ju väldigt sångbar. Den ligger ju väl nära liksom Schumann-Lieder-tonsättaren.
Ja, det skulle kunna vara en av hans sånger.
Absolut.
Mm.
Och sen är det ju en melodi som man använder, hela den långsamma satsen är ju, som man brukar säga, monotematisk.
Alltså vad betyder det?
Det betyder att han håller sig, det är den här melodin som han varierar.
Han blandar inte in något annat.
Han blandar inte in någonting annat i kortleken här, va? Däremot, i slutet av den här satsen så händer det ju faktiskt någonting som sticker ut. Och ja, här kan vi ju säga att han gör någonting annat. Och det är de här tre trombonerna som plötsligt får någonting att göra. Mm. För den här musiken är ju plötsligt fylld av en slags sorg och förstämning som vi inte har hört i symfonin hittills. Och det lär ha att göra med att han hade fått bud om att hans bror, Robert Schumanns bror, låg för döden.
Mm.
Han skriver ju ofta självbiografiskt, det finns en massa sådana här markörer i Schumanns musik. Och det här är en av dem, för det här är som ett dödsbud.
Det var ju väldigt mycket tragik i Schumanns liv. Alltså, det verkar ju varit otroligt många nära människor, både vänner, syskon och senare barn som dör.
Ja.
Det är alltså även för den tiden,
verkligen,
så var det anmärkningsvärt.
Så är han ju otursförföljd på det
sättet.
Det är mycket tragiskt och som sagt, det här är ju någonting som vittnar om det. Plötsligt i denna sprittande vårsymfoni så kommer döden in, eller den här sorgen som finns.
Mm. Det är ju mycket kontraster, det är ju väldigt mycket känslor i Schumann, eller hur?
Ja, de ligger utanpå, och han är ju på det sättet verkligen urtypen för den romantiska tonsättaren. Det handlar om känslor, det handlar om att stryka under kontraster hela tiden. Och det är ju någonting som man måste förstå när man närmar sig den här musiken, att den är väldigt föränderlig hela tiden.
Efter den här sorgliga trombonen, nu kommer en helt kontrast också, för nu, den här sats tre...
Ja, precis. Förlåt att jag avbryter dig.
Ja.
Men det är ju som att de sorgsamma trombonerna faktiskt förbereder oss ju för det som ska komma här, nämligen den här glädjen som plötsligt bryter ut igen i scherzosatsen.
Ja.
Ja, det är ju rolig musik det här. Ja.
Men alltså, den är ju också ganska... Jag vet inte, jag tycker att den är lite pampig samtidigt.
Ja, den är ganska tungfotad dans så där. Absolut, pampig, ståtlig.
Har någon sorts kraft i sig.
Ja,
sådär.
Absolut.
För han kallar den ju för, innan han tog bort rubrikerna, så kallar han den ju för glada lekkamrater. Jag vet inte om jag håller med, alltså...
Har du hört gladare lekkamrater, menar du?
Ja, då.
Musiken här är ju, ja, snarare faktiskt går ju något åt det maniska hållet, och det är ju det här ordet maniskt, det ska man inte ta allt för lättvindigt när vi då pratar om Robert Schumann, för att han lider ju av en slags bipolaritet, skulle man väl säga idag.
Mm.
Han har psykiska svårigheter eller lider av mental ohälsa.
Han åker verkligen berg-dalbana känslomässigt.
Ja, det gör han. Och det är ju förstås också en nyckel till vår förståelse av den musik han komponerar.
Mm. Var det inte så att han skrev musik väldigt mycket i olika skov? Alltså, nästan som att det var någon sorts sjukdomsperiod där. Han gick in i det väldigt hårt.
Just det är kanske en konstruktiv del av hans bipolaritet ändå. Han är väldigt målinriktad när han skriver musik. Jag menar, det är olika år då. Han kallar 1840 1840 för det stora sångåret, då skriver han massor av sånger. 1841 där vi befinner oss nu, det är ju det stora symfoniska året, där han inte bara skriver första symfonin utan även direkt går in i sin andra symfoni.
Just det.
Han är liksom besatt. Pang på. Pang på. 1842, det är hans kammarmusikaliska år, och vi har också den här perioden 1843-44 då han ägnar sig åt oratorier, alltså stora verk med kör, solister och orkester som många maffiga saker där, eller två stora maffiga verk, Goethe-scenerna och det oratorium som heter Das Paradis und die Peri, som jag tycker väldigt mycket om.
Mm. Men det låter ju egentligen bara väldigt, väldigt bra och koncentrerat.
Ja, inte behöver man ta det som något sjukdomstecken i alla fall. Det, nej, det är sant. Men lite grann förstår man ju, alltså man förstår ju att han är manisk ändå, liksom när han själv skriver om det här, hur han sitter uppe på nätterna och så vidare. Å andra sidan, vem har inte suttit uppe på nätterna? Så att,
eller hur?
Okej, man kan se det som någon slags flow kanske helt enkelt.
Ja, ja.
Har du haft flow någon gång?
Ja, jag har haft flow. Eller, jag spelade gitarr en sommar. Jag lärde mig en massa Dylan-sånger. Ja. Ja, men då var jag helt sådär. Jag gick upp på morgonen och så... Av någon anledning hade jag tid också. Så att det var liksom så här, jag, gitarren, Dylan. Och så här.
Otroligt.
Ja, då kunde jag nog ganska bra. Men det är några somrar sedan. Okej, ja. men vad hade han för psykiska problem då?
Ja, alltså han har ju återkommande perioder av kraftig nedstämdhet. Med det kommer också ångest, panikattacker, olika fobier, även fysiska ångestsymptom som yrsel och oerhörd trötthet. Jag menar, det är ju inte lätt att gå runt med ångest. Man blir ju väldigt trött.
Man blir trött, ja.
Man blir en reducerad version av sig själv.
Mm. Sen när han blev äldre, då gick det riktigt illa. Då började han höra...
Ja.
Både änglar och demoner.
Ja, det där är riktigt obehagligt och det låter ju mer som någon slags frambrytande schizofreni också.
Mm, så. Just det. De sjöng och talade med honom.
Ja.
Och sen när han är väl bara 43 år när han försöker att ta sitt liv.
Genom att kasta sig i floden ren, ja. Det är som att all den kraft han har går ju in i skrivandet av musik egentligen.
Stackars Klara.
Ja, det övriga familjelivet faller isär och hon får ju försörja familjen. Det är klart, hon är ju en stjärna som pianist, men tänk att upprätthålla det med turnéer etc. samtidigt ta hand om, vad är det, de har 8 barn, va? Det är helt, ja, det är otroligt faktiskt att hon klarar det.
Ja. Tillbaka till symfonin då. Nu är det sats 4 och nu är det fullständig vår, säger Schumann.
Jäklar.
Så gulligt.
Det är väldigt gulligt och här har vi då en av relativt få fågelkvittermarkörer i den här vårsymfonin som ju är, det är så charmerande med flöjten här.
Här är det verkligen fåglar.
Ja, och sen är det som att den dansar iväg, det blir som en liten ballettscen det här.
Ja, det är roligt, den är väldigt omväxlande. Den här symfonin.
Ger den, absolut. Samtidigt som den ändå har ett väldigt enhetligt humör då i att den är så pass glad som den är hela tiden.
Men vad ska man lyssna på för inspelning här då, Johan?
Ja, det där är ju ett kapitel för sig, förstår du. För det första är det ju många som genom åren så har den där idén om att det har sagts att han orkestrerar dåligt och många dirigenter har gjort sina egna versioner av hans symfonier för att förtydliga vissa saker. Det är klart, han är lite klumpig ibland. Han kommer ju från pianot, han har aldrig skrivit för orkester tidigare. Mycket ligger liksom i mellan geggar ihop sig i mellanregistret. Så det kan behövas någon som griper sig an detta. Men det finns också de som gör detta fantastiskt med originalversionerna, som Leonard Bernstein till exempel och Wienerfilharmonikerna. Jättefin inspelning. Bernstein har någon slags pedagogisk poäng här, tycker jag. Det är därför jag har valt den inspelningen, för att han stryker liksom under musiken på precis rätt sätt. Och det blir 100% Schumann. Det är verkligen den här romantiska andan över det hela som är, ja, det jag tycker det är obetalbart.
Om man vill så kan man också gå in på YouTube och titta på Bernstein när han dirigerar. Jag tycker att det är så fint.
Det är det verkligen.
Han är så rolig.
Ja, det är underbart att se. Och på tal om Bernstein och Schumann, han älskade Schumann. Han hade faktiskt till och med tillsammans med sin vän och kollega Michael Tilson Thomas en plan på att skapa en musikal som bara skulle göra användning av melodier från Schumanns verk, mm-hmm, från alla möjliga olika håll. Det tyckte de. Ja, de skulle ha lite Brahms också i den här musikalen. Det blev ju aldrig av det här dock, ska ju sägas, men ganska förtjusande idé ändå, måste man väl säga.
Hade vår symfonin fått vara med då, tror du, i musikalen?
Ja, det tycker jag väl. Det tror jag. Tror inte du det?
Jo, men jag tror det.
Det känns ju som ett melodimedley hela den här symfonin.
Ja.
Nu har vi hört fågelkvitter här i sista satsen, men det finns ju också mycket som liksom mer som signalerar någon slags final och
avslutning.
En sak som är återkommande här som jag tycker väldigt mycket om, det är ett slags koraltema som är oerhört ståtligt och som man ju också, det känns nästan också som lite vår studentsångare eller något sånt där, va? Lyssna på det här.
Ja, det var finalen.
Det är ur finalen, fast inte precis det allra sista som händer. Men man hör ändå att det börjar dra ihop sig mot att symfonin ska ta slut.
Mm. Nu drar det ihop sig för oss också.
Ja, det gör det, va?
Ja.
Jag hade det på känn.
Ja, du kände på det.
Ja, tyvärr.
Tack för idag, Johan.
Tack, Lolo.
Vår producent heter Jonna Spik. Och du som lyssnar, du kan gå in i appen Sveriges Radio och leta upp Mästerverken och trycka på hjärtat om du vill ha en pushnotis när det kommer ett nytt avsnitt. Mm.
Tack för idag.
Tack för idag. Vi hörs. Hej, hej.